Du lyssnar på Viskaren av Karin Fossum i översättning av Margareta Järnebrand, uppläst av mig, Torsten Wahlund. Till rannsakningsdomaren Ernest Comilio, 23 bis Rue de Saint, 23b, Paris 6. Herr domare, jag skulle önska att någon enda människa förstod mig. Och det skulle glädja mig om den människan var ni. Under de veckor utredningen varade tillbrakte vi många timmar med varandra. Men då var det för tidigt. Ni var domare. Ni var min domare. Och det kunde ha verkat som om jag försökte urskulda mig. Vid det här laget vet ni att det inte är det saken gäller. Inte sant? Charles Simenon, Lettre à mon juge, 1947. Brev till min domare, Bonniers, 1958. Översättning av Vera och Stig Dahlstedt. Vacker var hon inte, och det insåg hon naturligtvis. Hon rörde sig som de flesta oansenliga kvinnor, försiktigt över golvet och med urskuldande blick. Utan någon önskan om att ta plats, utan hopp om att göra intryck eller att överhuvudtaget bli trodd, eller för den delen att på något som helst sätt tas på allvar. I mer än 40 år hade spegeln skvallrat om hennes bristande skönhet. Hon hade sänkt huvudet och accepterat faktum. Om en gnista hade kommit farande med vinden skulle hon antagligen ha fattat eld. Håret var torrt som hö och hon var blek som papper. Hon hade på sin arbetsrock av nylon med stora djupa fickor som inte innehöll någonting alls. De var sedan länge genomsökta och tömda. På bröstfickan, rakt över hennes hjärta, syntes en logga i rött och grönt, där ordet Europris var broderat med stora bokstäver. I tvärs över den vita halsen hade hon ett fult ärr efter ett sår som hade haft svårt att läka. Hon var underviktig, med eventuell blodbrist, rödhårig och fräknig. Men trots hennes färglöshet rann det givetvis blod igenom henne, i synnerhet just nu när hon stod framför honom på golvet och skulle lämna sin redogörelse. Med händerna gömda i de noggrant genomsökta rockfickorna, hon väntade på tillåtelse att sätta sig. Vågade inte framstå som självsvåldig. Seyer hade förhört många människor under årens lopp, men ingen som hon. Hon drog försiktigt ut stolen. Den fick inte skrapa i golvet. Någon kunde höra det och bli störd. Hon hade aldrig haft med åklagarmyndigheten att göra. Hon fick inte irritera eller provocera honom eller väcka hans vrede. Inte förrän nu fick hon syn på kommissariens hund borta vid fönstret. Den reste sig och kom emot henne över golvet. Hunden Frank Robert, en liten fet Shar Pei, var med alla sina rynkor och väck en charmig varelse, liksom klädd i en för stor rock, som hon själv. Hunden ställde sig på bakbenen och la sitt tunga huvud i hennes knä. Ögonen, som knappt var synliga inibland väcken, talade genast till henne och fick henne att glömma stundens allvar. Det syntes en antydan till glädje i hennes egna ögon, en liten glimt. Ögonen hade inte mycket färg de heller. Irisen var ljus och vattnig och ögonbrynen knappt synliga och fina som mårdhår. Hon hade inte väntat sig en hund. I synnerhet inte en som kom fram till henne på det här sättet. Tillgiven och utan förbehåll. Hon var inte van vid att väcka entusiasm bland vare sig folk eller fe. Som den tiggare han var stod Frank kvar på bakbenen och dräglade ner på den gröna rocken från Europris. När hon slutade smeka honom la han en tass i hennes knä och hoppades på mer.
Frank, så säger, gå och lägg dig.
Hunden tassade tillbaka till sin plats. Han hade ett täcke som han rakade ihop med tassarna till något som såg ut som ett bo. De allt för många kilorna gjorde honom långsam. Och varje kommando från hösten.